Hej, jag heter William. Välkommen till Nine Nartree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Bread, Wine, Chocolate av journalisten Simran Sethi är en sakprosabok om den biologiska mångfald som döljer sig och allt oftare försvinner bakom vardagens mest älskade smaker. Med vin, choklad, kaffe, öl och bröd som utgångspunkt undersöker Sethi hur industrijordbruk. Standardiserade marknader och ensidiga odlingar gör livsmedelssystemen fattigare och mer sårbara. Bokens titel pekar alltså inte bara på njutningsmedel, utan på långa kulturhistorier där grödor, mikroorganismer, hantverk och lokala traditioner har formats tillsammans. Sethi bygger sin framställning på resor på 6 kontinenter och samtal med odlare, forskare, bagare, bryggare, vinmakare, kockar och andra som arbetar nära råvarorna. Syftet är inte att romantisera det gamla eller att kräva en perfekt konsumtion. Istället visar hon hur smak, ursprung och biologisk variation hänger ihop med klimatresiliens, försörjning och kulturell identitet. Boken är både en tillgänglig introduktion till genetisk erosion och en kritisk granskning av den globala matens likriktning. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, genetisk erosion gör välkända livsmedel mer sårbara. Bokens kärnbegrepp är genetisk erosion. Den gradvisa förlusten av variation inom de växter och råvaror som människor odlar och äter. Sethi visar varför frågan är större än att vissa ovanliga smaker försvinner från hyllan. När jordbruket koncentreras kring ett litet antal sorter väljs ofta egenskaper som hög avkastning, tålighet vid transport och ett enhetligt utseende. Då trängs många lokalt anpassade sorter undan. Resultatet kan bli ett livsmedelssystem som är effektivt på kort sikt men svagare inför nya sjukdomar, skadedjur, torka och förändrade klimatförhållanden. En bred genetisk bas fungerar däremot som ett slags biologisk beredskap eftersom olika sorter kan ha skilda styrkor. Sethi kopplar denna utveckling till sånt som känns nära, ett glas vin, en chokladbit eller en skiva bröd. Det är ett medvetet grepp. Mångfald blir lätt ett tekniskt ord, men boken förankrar frågan i smaker som många redan värderar. Förlusten gäller därför både framtida odlingsmöjligheter och människors nuvarande erfarenhet av mat. En mer enformig råvarubas kan innebära färre aromer, färre lokala uttryck och mindre kunskap hos de som odlar och förädlar. Sethi framställer inte enskilda konsumentval som en ensam lösning, men hon tydliggör sambandet mellan efterfrågan, marknadens urval och vilka grödor som får fortsätta att odlas. För det andra, monokulturer och global standardisering förändrar vad som når våra bord. Sethi riktar blicken mot de ekonomiska och logistiska krafter som gör den globala kosten allt mer standardiserad. Monokultur betyder i detta sammanhang inte bara stora fält med en gröda, utan också ett system där få sorter, få inköpskanaler och få smakideal får stort inflytande. Storskaliga kedjor behöver ofta råvaror som många jämt ser likadana ut och klarar långa transporter. De kraven kan gynna standardiserade sorter framför grödor som är mer smakrika eller bättre anpassade till en särskild plats, men svårare att hantera industriellt. Boken visar att problemet inte främst handlar om en motsättning mellan lokalt och internationellt. Kaffe, kakao och vin är sedan länge del av omfattande handelsnätverk och människor är beroende av dessa nätverk. Den avgörande frågan är snarare hur makt och risk fördelas i dem. Om odlare pressas att leverera en enda godkänd typ av råvara kan variation i odlingen bli ekonomiskt omöjlig. Samtidigt hamnar värdet av förädling och varumärken ofta långt från platsen där grödan odlas. För svenska läsare är perspektivet relevant även om många av råvarorna importeras. Den svenska butikshyllan erbjuder ofta stor mängd produkter men inte nödvändigtvis stor råvarumångfald. Sethi lär läsaren att skilja mellan många förpackningar och verklig variation i sorter, ursprung och produktionsmetoder. Därmed blir konsumtion ett sätt att läsa av hur ett livsmedelssystem faktiskt fungerar. För det tredje, smak är biologisk mångfald, plats och mänskligt hantverk. En av bokens tydligaste styrkor är att Sethi inte behandlar smak som en ytlig belöning vid sidan av hållbarhet. Hon visar istället att smak kan vara ett tecken på biologisk och kulturell komplexitet. Druvsorter, kakaosorter, spannmål, humle, kaffeplantor och de mikroorganismer som medverkar i fermentering bidrar alla till skillnader i doft, textur och arom. När dessa skillnader ersätts av en smalare uppsättning standardråvaror riskerar också smaklandskapet att bli fattigare. Detta resonemang är särskilt viktigt för bröd, öl och vin, där förädlingen är beroende av samspel mellan råvara, tid, plats och mikrobiellt liv. Sethi använder de fermenterade livsmedlen för att påminna om hur vardagliga produkter är resultat av långa processer, ofta utförda av många händer. Ett surdegsbröd av äldre spannmålsorter kan exempelvis säga något om odling, malning, jäsning och bagarens kunskap, inte bara om ett recept. På motsvarande sätt blir ett vin eller en öl mer än ett varumärke när råvarans ursprung får vara synligt. Boken argumenterar dock inte för att bara det sällsynta automatiskt är bättre. Poängen är att den som äter och dricker med större uppmärksamhet kan se vilka kvaliteter som annars döljs av pris, marknadsföring och enhetliga produkter. Smak blir därmed en praktisk ingång till frågor om odlingssystem, arbetsvillkor och bevarad kunskap. För det fjärde, matens historia bär på traditioner, identitet och ömsesidigt beroende, sätt att placera sina råvaror i ett längre historiskt perspektiv. Bröd, öl, vin, kaffe och choklad har inte bara varit handelsvaror eller njutningar, utan också sociala ritualer, lokala näringar och bärare av identitet. Därför innebär biologisk utarmning mer än en agronomisk risk. När en gröda, en traditionell sort eller en metod för förädling försvinner kan också berättelser, färdigheter och relationer till en plats försvagas. Bokens formulering om att vi både är vad vi äter och äter det vi är fångar denna dubbla rörelse. Mat uttrycker vilka samhällen vi tillhör och vilka vanor vi har, men våra vanor påverkar samtidigt vilka produktionssystem som växer. I en svensk kontext kan detta knytas till hur brödtraditioner, småskaliga bryggerier och intresset för lokala råvaror både bevarar och omformar matkultur. Tradition är inte något helt oföränderligt, men den behöver praktiseras och ges ekonomiskt utrymme för att leva vidare. Setti undviker därmed en alltför snäv syn på hållbarhet som bara räknar utsläpp eller hektar. Hon betonar att människor med lokal kunskap, särskilt odlare och hantverksproducenter, är centrala för att mångfalden ska kunna överleva. Deras arbete är inte en pittoresk rest från förr, utan en källa till anpassningsförmåga och förnyelse. Boken ger därför kulturella värden en konkret betydelse. De kan påverka vilka råvaror som odlas, vilka metoder som förs vidare och vem som har möjlighet att leva på sitt arbete. Slutligen, medveten konsumtion ska stödja variation, inte bara signalera god smak. Settis mest handfasta slutsats är att ätande och drickande kan användas för att stödja större mångfald. Hon förespråkar inte att läsaren ska avstå från bröd, öl, vin, kaffe eller choklad. Tvärtom argumenterar hon för att det kan vara bättre att söka produkter med tydligare ursprung. Fler sorters råvaror och producenter som arbetar omsorgsfullt med odling och förädling. Det kan handla om bröd bakat på kulturspannmål, choklad där kakons ursprung framgår. Kaffe från producenter med transparenta villkor eller drycker som inte bygger på en enda global stil. Samtidigt är bokens konsumtionsperspektiv mer krävande än en enkel uppmaning att köpa dyrt och småskaligt. Information om ursprung kan vara ofullständig, hållbarhetsmärkningar löser inte alla maktfrågor och specialprodukter är inte alltid tillgängliga eller ekonomiskt möjliga för alla. Därför bör läsaren se rekommendationerna som riktning snarare än som en individuell renhetslära. Att variera sina val, fråga efter råvara och ursprung, köpa från kunniga producenter när det är möjligt och minska slentrianmässiga köp kan vara relevanta steg. För Sverige innebär detta också att se bortom importens glamour. Stöd till lokala spannmålsodlare, kvarnar, bagare och producenter kan bidra till variation nära hemmet, medan mer medvetna val av importerade råvaror kan stärka andra led i kedjan. Sätt i gör njutning till en del av ansvaret, men utan att påstå att konsumenten ensam kan reformera ett globalt matsystem. Sammanfattningsvis, bread wine. Chokolade passar läsare som är intresserade av mat, jordbruk, miljöfrågor och kulturhistoria, men som inte nödvändigtvis vill börja i en teknisk rapport om biodiversitet. Den är också relevant för den som arbetar med restaurang, handel, odling eller livsmedelspolitik, eftersom den visar hur beslut om sortval. Inköp och marknadsföring får följder långt utanför den enskilda produkten. För svenska läsare kan boken ge ett användbart språk för att tänka kritiskt kring den till synes välfyllda butikshyllan och kring relationen mellan importerade njutningsvaror och lokala råvaror. Den praktiska nyttan ligger främst i ett förändrat sätt att välja och värdera mat. Läsaren får skäl att fråga vilken råvara som används, var den har odlats, hur många sorter som ryms bakom ett produktnamn och vem som får del av värdet i kedjan. Den intellektuella nyttan är att Setti binder samman ekologisk resiliens med smak, minne, arbete och kultur. Hon gör inte mångfald till en avlägsen expertfråga utan till något som kan märkas i vardagen. Det som särskiljer boken från många böcker om hållbar mat är dess fokus på genetisk erosion genom specifika, omtyckta livsmedel. Istället för att enbart beskriva problem inom industrijordbruket låter Setti bröd, vin, choklad, kaffe och öl visa vad som faktiskt står på spel. Kombinationen av global journalistik, naturvetenskaplig orientering och kulinarisk uppmärksamhet gör argumentet både konkret och nyanserat. Boken erbjuder inga enkla lösningar, men den gör det svårare att betrakta smak som något frikopplat från naturen och människorna som producerar den. Om du vill stödja Simran Sethi, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!